kommer Kerstin att läsa predikotexten och efter det så sjunger vi psalmen 231, så den kan ni slå upp om ni vill nu. 231, oändlig nåd. Jag kommit hem, jag vilsen var blind men nu jag ser. Och under tiden då så tar vi också upp missionskollekt.
Jag ska läsa berättelsen om den förlorade sonen och jag läser från Bibel 2000. Det står i Lukas evangelium 15 kapitel 11 till 32 vers. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand. Och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och han lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en tjänare och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte ta honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och han lever igen. Han var förlorad och är återfunnen.
Far, tack att vi hela tiden får vara på väg hem till dig. Tack att vi gång på gång får vända oss till dig. Skynda i dina armar. Vi ber att också den här gudstjänsten skulle få vara ett sånt tillfälle. Låt oss höra din röst. Och känna din värme. Amen. Den här liknelsen blir man ju aldrig färdig med. Och när Jesus berättar den här liknelsen så är det ju, det kanske vi ibland glömmer, men det är ett kraftfullt inlägg i debatten eller kontroversen med fariseerna. Det här är den sista av tre liknelser på temat förlorad och återfunnen. Och de introduceras så här av Lukas i början av kapitel 15. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Och så säger Lukas: då berättade han för dem denna liknelse. Och så kommer då ett paket med tre liknelser. Först en om herden som söker och finner ett förlorat får. Och sen om kvinnan som letar tills hon hittar sitt borttappade silvermynt. Och sen sist då den här om fadern som med öppen famn välkomnar sonen som stack hemifrån och förslösade arvet. Och jag skulle vilja kalla den här liknelsen för, kanske inte liknelsen om den förlorade sonen, utan liknelsen om den barmhärtige fadern och hans två söner. Den yngre sonen då som bröt upp från hemmet och fadern, men som sen vände om igen. Och så var det den äldre som var borta fast han var hemma. Och idag så tänkte jag att vi ska fokusera på den förlorade eller återfunna, återvändande, hemvändande sonen. Han som lämnade hemmet för att gå sin egen väg. Och sen om 14 dagar så tar vi en närmare titt på hans storebror. Och sen vid lämpligt tillfälle på fadern. När den här yngre sonen ger sig iväg till främmande land så handlar det ju inte bara om äventyrslystnad. Det kan hända att den dimensionen finns med, men i botten så ligger ju något annat, nämligen ett uppror mot fadern och det som han står för. Och det sonen gör här, det går verkligen helt emot den tidens tradition. Det kanske inte är så fint att göra så idag heller, men på den tiden var det verkligen, alltså det var att komma till far och så begära att få ut sitt arv medan han ännu levde. Det var som att säga: far, jag önskar att du vore död. Jag struntar i dig, du betyder ingenting för mig. Och det kan vi ana hur smärtsamt och sårande det måste vara för en far. Och det är just sådan som Guds smärta är. Han har upplevt och han upplever hela tiden den övergivna faderns smärta. Och precis som fadern i liknelsen så ger Gud också den här friheten till oss. Nämligen friheten att gå vår egen väg om det är det vi vill. Därför att kärleken kan aldrig tvinga. Kärleken kan bara växa på frihetens mark. Så att trots att fadern alltså visste vilken smärta det här skulle kosta både för honom och för sonen, så måste han låta honom gå. Det är samma sak som händer i första Mosebok kapitel 3. Människan som lever i Guds närhet börjar lyssna till en främmande röst. En röst som målar upp en bild av ett rymligare och mer spännande land. Som om Gud inte talat sant, som om Gud ville undanhålla det bästa från dem som han har skapat. Så det är någonting av den känslan som nu har fått fäste i den yngre sonen. Att bortom fars gård så måste det finnas något bättre, något mer spännande. Och det vill han ha fatt på. Och just den misstron måste vara djupt sårande för den far som både vill och kan ge det bästa till sitt barn. Och ändå ligger det alltså i kärlekens väsen att låta den älskade gå. Samtidigt naturligtvis som kärleken aldrig ger upp. Kärleken väntar tåligt och uthålligt. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Som Paulus säger i första Korinthierbrevet 13. Man kan bara ana hur många gånger, kanske varje dag, fadern gick ut där och tittade om man skulle se någon skymt av sonen som vände hem. För de av oss som har vuxit upp i kristna hem och kanske inte haft en del av oss någon sån där riktigt, vad ska man säga, rejäl period av uppror och avståndstagande, så kan det ibland vara lite svårt att identifiera sig med den här yngre sonen. Men jag tror att det är så att i samma mån som Gud får ge oss en djupare förståelse för vad synden egentligen är för någonting, och när vi liksom får se det i oss själva, så kan också vi identifiera oss med den yngre sonen också. Alltså själva grundsynden vi bär på, det är ju detta att vända Gud ryggen och att gå sin egen väg. Och det är ju någonting som vi alla har del av. Det är ju en djupt liggande, vad ska man kalla det för? Vana kanske är fel ord, men en benägenhet som ligger väldigt djupt, alltså att gå sin egen väg. Och det är ju inte heller så att vi bara vänder om till Gud en enda gång och sen är allt färdigt. Visst, vi kommer till Gud, vi blir frälsta, vi blir hans barn. Men sen fortsätter ju vandringen. Och där kan bilden av den återvändande sonen gång på gång bli en påminnelse om att, och en kallelse till att än en gång, nu idag också, vända hem och vända mitt ansikte till fadern. Därför att hela tiden så dras vi på något sätt väldigt lätt ut i periferin. Lyssnar på andra röster som lockar oss till främmande land. Och där kallar fadern oss på nytt igen att vända hem. Lite längre fram i Lukas evangeliet i kapitel 19 så berättas det om när Jesus möter Zacchaeus, tullmannen. Och där säger Jesus om sig själv i vers 10 att människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och jag tänker så här då, att det är ju så då att en dag som vi överlämnar oss till Jesus så kommer vi hem. Det förlorade kommer hem. Gud tar emot oss helt och fullt som sina barn. Han räddar oss. Vi är frälsta. Men samtidigt så är ju frälsningen en process som pågår hela livet. Och i den processen fortsätter Gud att söka det som är förlorat i våra liv. Han jobbar så att säga hela tiden på att återupprätta och rädda det som är förlorat i mig. Och vad är det då? Vad var det som gick förlorat? Vad är det som har gått förlorat som Gud vill upprätta? Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är någonting som vi förlorat har förlorat. I det främmande landet så har vi förlorat härligheten från far, strålglansen från far, närheten. Och det är den närheten, den härligheten som Gud vill återskapa genom sin ande i våra liv. Och det är han, det är bara han som kan göra det. Det är bara hans ande som kan återskapa det här livet, den här härligheten. Men det betyder inte att jag är en passiv åskådare i den här processen. Utan jag tror att jag hela tiden egentligen står inför ett val. Där jag antingen går närmare Gud eller längre bort från honom. Jag tror att vi egentligen aldrig befinner oss i en punkt av stillastående. Utan på något sätt så närmar jag mig Fadern eller glider längre bort från honom. Men hela tiden är han där med sin ande och drar och kallar mig och väntar. Och där har då den här liknelsen hela tiden ett budskap till mig. Därför att varje gång jag misstror Guds kärlek, varje gång jag utifrån det på något sätt väljer min egen väg, som alltid på något sätt för mig bort ifrån Fadern. Varje gång som det här händer så upprepar jag den yngre sonens mönster. Men varje dag har jag också möjlighet att upprepa hans mönster genom att vända hem. Och det kan jag göra genom att bli stilla, lyssna till kärlekens röst. Och genom att lyssna och svara, ge mitt gensvar, så dras jag utan min prestation in i Faderns närhet. När vi är Guds barn så finns ju hans kärlek djupt i våra hjärtan. Paulus säger i Romarbrevet 5:5 att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Guds kärlek finns alltså i våra hjärtan. Den är inte långt borta. Och så skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 4, vers 13-16. Gud har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. En mera ordagrann översättning skulle faktiskt vara att vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss. Så står det faktiskt. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss och vi tror på den. Alltså, för att lyssna till kärlekens röst och närma mig Fadern så behöver jag inte ge mig iväg långt bort. Utan det är precis tvärtom. Gud har gett mig sin ande och då har han planterat sin kärlek i mitt hjärta. Och genom det har han gett mig, han har gett oss söners rätt så att vi i våra hjärtan kan ropa Abba, Fader, käre pappa. Så skriver Paulus också han skriver om det både i Romarbrevet 8 och i Galaterbrevet 4. Så Gud är aldrig långt borta. Det är vi som är långt borta. Gud är inte långt borta. Han bor i våra hjärtan. Han har sitt hem i våra hjärtan. Och därför kan vi gå dit för att möta honom. Och därför säger Jesus i Johannes 7 på tal om anden att den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Vi bär den här källan inom oss när vi är Guds barn. Och där Guds ande är, i djupet av våra hjärtan, där finns också Faderns kärlek. Där finns dörren till Fadershuset. Och jag behöver bara vända min uppmärksamhet mot Gud, bli stilla och lyssna till hans röst och genom det dras in i Faderns närhet. Det kanske inte alltid är bara, det kan vara nog så mycket av kamp. Men den kampen kanske handlar mycket om att släppa mina egna försök. För bara där i Faderns närhet kan jag få hjälp att inte lyssna till de många främmande rösterna. Alla de där rösterna som vill liksom dra mig bort från Fadern och in, eller ut rättare sagt, i främmande land. De där rösterna som på alla möjliga och omöjliga sätt försöker att förvirra mig. Det kan handla till exempel om att jag måste prestera det ena eller det andra för att vara värdefull. Och som vi vet så leder det både till missmod och högmod. Oftast i en osalig blandning. Däremot, Faderns röst talar alltid om för mig att jag är älskad som jag är. Därför att han är kärlek. Inte på grund av vad jag har lyckats med, utan därför att han är kärlek. Och den kärleken finns där lika stark, vare sig jag är stark eller svag, eller sjuk eller frisk, eller på toppen eller i botten. Så finns den där. Guds kärlek är villkorslös och hans förlåtelse är total. Och det har vi, i alla fall jag, ofta svårt att riktigt, riktigt tro på. Och det hade ju också den yngre sonen i början av sin hemfärd. Han tänkte att om jag vänder tillbaka till far så kommer han i alla fall att låta mig gå som en av sina daglönare. För han visste att fadern var en rättskaffens man och han hade sett att han aldrig visade bort tiggar utan att han gav dem mat och husrum och jobb och sådär. Så att det tänkte han att han skulle bli behandlad så. Däremot att han skulle bli välkomnad igen och mottagen som son. Det kunde han inte drömma om. En sån villkorslös kärlek var liksom inte så lätt att tro på. I alla fall, när sonen nu närmar sig hemmet så får far syn på honom på långt håll. Och han känner genast igen sin son. Trots trasorna och trots att han säkert inte kommer med så friska steg som den gången när han gick, så ser far ändå att det är hans son. Och då fylls han av ömhet och han springer emot honom. Och då hör det till saken att en sån språngmarsch, det var i den här kulturen helt otänkbart för en man i hans ställning. Så gjorde man bara inte. Man gick värdigt. Men nu spelar de konventionerna ingen roll. Utan det enda som betyder något är att han så fort som möjligt får möta sin son och hälsa honom välkommen hem. Och så är det också med Gud. När han räddar oss, hans förlorade söner och döttrar, så bryr han sig inte ett dugg om vad som är passande. Han handlar inte överhuvudtaget på ett förutsägbart sätt. Han handlar tvärs emot all mänsklig vishet. Han väljer att frälsa världen genom en korsfäst Kristus, en korsfäst kung, som blev för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap, men som för oss som blir räddade, säger Paulus, så är denne korsfäste kung Guds kraft och Guds visdom. Så fort den förlorade återvändande sonen kommit hem, så ställer fadern till med fest. Och det är också där som problemen börjar för den äldre sonen. Men det sparar vi till nästa gång. Utan nu lyssnar vi istället på den röst som inbjuder oss alla att vara med på den här festen. Jesus säger: "Se, jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." Låt oss be.